Hej och välkomna till Spontan ordning, avsnitt 3, med mig Ludvig Svensson.
Och mig Henrik Dahlgard. Vi är återigen tillbaka, tror det eller ej.
Jajamän, så blev det.
Ja, även för att återigen tacka alla de som lyssnar på förra veckans avsnitt som stod ut med allt flummeri kring fri rörlighet och invandring. Kanske inte var det avsnittet som behandlade så mycket praktisk partipolitik, men det ska inte den här podden göra heller.
Nej, det är ett skönt.
Ja, exakt. Väldigt skönt. Bara en fristad man kan komma bort från, hur ska man uttrycka det? Det verkliga livets pragmatik och diskutera idéer. Men om man bara ställer den vanliga frågan, har det hänt något kul sen sist?
Ja, har det hänt något kul sen sist? Det har väl hänt lite av mig kul. För mig, för min egen del så har jag hoppat av universitetet.
Wow. Oh, ja, nice. Eller nice. Varför då?
För att jag just nu känner att jag är trött på det. Vill ge mig ut på att testa mina vingar på andra sätt. Så det är en stor grej för mig just nu.
Vad ska jag göra då?
Jobba, i tanken.
Låter bra.
Ja, verkligen. Så nu är det ny obruten mark för min del.
Ja, precis. Så kanske vi kan lägga extra tid på den här podcasten också.
Exakt.
Det är ju perfekt. Nej, men gud, vad har hänt hos mig? Gud, när jag berättade om vad som hände sen sist så borde man döpa det här segmentet till att Henrik pratar om partipolitik. Men i Linköpings kommun så hade vi budgetdebatt i tisdags. Så det var riktigt kul. Det var första gången jag debatterade i kommunfullmäktige. Och det var intressant, kan man säga. Det blir ju lite av kulturkrockar när man själv går upp och pratar om liksom människans självägarskap och skaparkraft. Och sen kommer någon annan sossigt kommunalråd upp och vill prata om pragmatisk skolpolitik. Men det var riktigt kul faktiskt. Och vi lyckades baxa igenom vår budget. Så jag ser verkligen fram emot kommunpolitiken faktiskt nu. Jag tror det eller ej, men det...
Intressant. När jag tänker på politik ofta så känns det som att kommunpolitik är ändå den ärligaste formen av politik. Det känns som att det är närmast människor på ett sätt som mycket annan politik inte är.
Ja, det håller jag verkligen med om. För du har ju... Det har jag även känt under den korta tiden jag varit aktiv inom kommunpolitiken. Eller speciellt när jag varit politisk sekreterare. Att det finns ett helt annat utkrävande av ansvar från kommunmedborgare mot kommunpolitiker än det finns från samhällsmedborgare gentemot riksdagspolitiker. Så vi hade till exempel ett ärende med Kungsbergsskolan här i Linköping. Om den skulle flyttas, vad den skulle byggas, om det skulle vara gymnasieskola, högstadieskola. Alla sådana saker. Och då var det en helt annan medborgardialog i kommunpolitiken. Så det är också väldigt kul. Och även kan man ju tänka sig, om man ska konstruera ett liksom så här helt utopiskt styrelsesystem, att det är nog bra om makten ligger väldigt nära människor, för då har man väldigt tydligt ansvarsutkrävande av sina politiker, vilket jag i grund och botten tycker är väldigt bra.
Ja, verkligen. Det är något vi båda kunde skriva under nästan på, tror jag, att det behöver vara mer makt åt kommunerna, mindre makt åt staten. Eller vad säger du?
Ja, jag tänker mycket på det där. Vi i Moderaterna har ju, vi brukar diskutera landstingens vara eller icke vara. Just om sjukvården ska vara i regioner, eller fast då går vi åt andra hållet i och för sig, och säger att den ska vara statlig och flytta den ännu längre från medborgare. Men ja, jag tycker att man ska ha ett större form av kommunalt självstyre när det kommer till saker som liksom bara berör närområdet. Liksom. Jag tycker att kommunen ska i större utsträckning få stifta sina egna lagar. Men jag tror även att det är väldigt, väldigt viktigt med centralisering när det kommer till att skydda vissa fundamentala principer. Som att skydda den negativa friheten till exempel. Där tror jag det är otroligt viktigt med centralisering. Jag håller på att spåna lite med tanken om att man skulle utvidga liksom, just tanken med en global nattväktarstat till exempel, är någonting som jag har tänkt på ganska mycket den senaste tiden. Så när det kommer till att just fastställa liberalismens principer, tror jag att centralisering är jätteviktigt. Men sen när det kommer till att, när det kommer till vardaglig pragmatisk kommunpolitik, då tror jag att närhet till makten är också jätteviktigt, helt enkelt.
Det är ju intressant. Jag tror du är inne på rätt spår, det här med att om man ska följa de liberala idéerna till fullo, så krävs det en väldigt centraliserad våldsmonopol som kan upprätthålla de här rättigheterna som liberalismen anser är objektiva och en del av människan egentligen. Men det är kanske just därför jag inte är jätteför de här rättigheterna och inte för liberalismen som princip.
Vänta, är du inte för liberalismens rättigheter? Eller hur menar du?
Well, det beror på vad man menar med liberala rättigheter, för det första. Men jag tänker bara på, jag tänker att idén om en global nattvickarstat är fruktansvärt läskig och den ger fruktansvärt mycket makt åt lite mer personer. Men jag tror också att det är en logisk slutledning av liberalismen.
Mm. Det är också de banor jag har börjat tänka. Jag skriver en, håller på att skriva en text för Fria Moderata Studentförbundets tidning Svensk Linje just nu. Där jag pratar om, eller diskuterar just kring äganderätt och självägarskap i hur det begränsar mänskligt handlande, men främst hur det begränsar staten. Eller om man överhuvudtaget kan motivera en stat utifrån liksom människans självägarskap och människans grundläggande rättigheter. Och alltså jag håller på så här, trixar och knixar i liksom mina filosofiska resonemang där. Jag har inte landat i någonting, men det jag kommit fram till än så länge är liksom att anarkins tillstånd gör det väldigt, väldigt svårt att upprätthålla liberalismens rättigheter, eftersom det blir så otroligt decentraliserat. Det blir ju enbart upp till dig själv att garantera din egen äganderätt.
Ja.
Och om det inte finns något liksom lagstadgat krav på vad som är äganderätt, då blir det ju väldigt svårt att kunna garantera att den principen ska kunna gälla i praktiken och inte enbart i någon filosofisk härledning.
Ja, om man inte själv då, om man inte kan upprätthålla dem själv, det vill säga.
Ja, precis. Jag tror att anarkin och versus staten kan nog bli ett helt eget avsnitt.
Det tror jag också faktiskt.
Så vi inte ska glida in på det allt för mycket. Men om vi ska glida över på dagens ämne istället, så är det vi ska diskutera idag fri vilja. Det är en av de mest uråldriga filosofiska frågorna som existerar. Om jag börjar med att ställa den här frågan, varför ska vi diskutera frågan om fri vilja överhuvudtaget? Varför är det någonting som vi ska prata om?
Ja, det är väl ganska, det finns ett antal olika svar på den frågan. Ett svar är ju att inom etik så finns det många som menar att om vi inte har fri vilja som människor, det vill säga att vi, att jag som individ kan bestämma det jag vill göra. Jag bestämmer mina egna handlingar. Ytterst jag är den agerande agenten. Jag är agenten i mina handlingar. Om jag inte är det så finns det heller inte någon möjlighet för mig att göra rätt eller fel. Och det finns därmed inga morala principer som man kan överhuvudtaget prata om. Så då är det en idé att om inte fri vilja existerar så kan inte heller någon moral existera.
Mm. Ja, det är just den här klassiska frågan om, eller jag är väldigt stort fan av de här religiösa debatterna mellan Christopher Hitchens och diverse rabbiner och andra representanter från det religiösa hållet i USA. Och det är just alltid den här frågan de kommer ner till när man diskuterar sekulär moral versus religiös moral. Att man alltid kommer till den fria viljan. Sen tycker jag även det har en otroligt stor påverkan i synen på rättssystemet. För vårt rättssystem idag är ju grundat i tanken på att på frivilliga. Att vi människor skulle kunna ha gjort annorlunda. Att vi ska kunna bli bestraffade för våra handlingar. Och om det inte finns någon frivilliga så kommer vi behöva konstruera ett helt annat rättssystem. Eller det kanske inte går att prata om ett rättssystem överhuvudtaget om den fria viljan inte finns.
Mm.
Så det är otroligt. Så den här grundläggande filosofiska frågor ligger ju verkligen till grund för mycket av hur samhället ser ut, tycker jag. Och det är därför vi bör diskutera på.
Mm. Ja, vi kan börja lite där kanske att försöka reda ut lite olika begrepp inom det här ämnet.
Ja, säga. Det kan vara bra.
Det finns någonting som kallas för libertariansk fri vilja. Hur skulle du beskriva det?
Jag skulle beskriva det som att det finns en ande i maskinen, så att säga. Att vi människor är, vi har vår autonomi, vi har vår biologi, vi är konstruerade liksom av molekyler och atomer. Men i den här konstruktionen så finns det en ande eller en person som står utanför den materiella verkligheten, så att säga. Så om du gör någonting som är orsakat av liksom materiella förutsättningar, så finns den här alltid anden där uppe och kan hindra dig från att göra saker. Eller den här anden är ditt medvetande. Det är den personen som bestämmer dina val. Dina val går helt enkelt utanför den materiella verkligheten. Så det är väl, den grundar väl sig, skulle jag säga, i någon semi-religiös tanke om att Gud har givit människan fri vilja och att vi liksom står utanför den materiella verkligheten, så att säga.
Ja, det är väl en kristen tolkning i alla fall av det. Men även om man inte skulle se det som en kristen tolkning, ska man väl kunna se det som att själen som så bestämmer över kroppen, helt enkelt. Själen är en högre nivå av varande som bestämmer över den lägre nivån som är kroppen. Och det är väl den klassiska religiösa bilden av fri vilja överhuvudtaget och
precis
förhållandet mellan kropp och själ egentligen. framförallt också någonting som formaliserats av filosofer som René Descartes, som pratar, som, där man pratar om en dualism mellan kropp och själ, och att det finns, och han kom fram då till att det måste finnas två olika substanser, och den ena är andlig och den andra är materiell. Och man kan också säga att det är väl, det är från de här principen som upplysningen baserat mycket av sitt etiska tänkande, och ganska mycket av synen på människan som rättsvarelse exempelvis kommer ju från den här idén om att man faktiskt har bestämt sig för sina handlingar, och att man därför står ansvarig för handlingarna också.
Okej, intressant. Ja, den grunden till upplysningen har jag aldrig tänkt på förut faktiskt. Det kan ju leda till en rad andra ställningstaganden i den frågan. Men om vi ska gå vidare lite begreppsmässigt, så determinism kommer ju ofta upp i den här diskussionen också. Hur skulle du definiera det?
Ja, determinism som kontrast till den libertarianska friviljan, som för övrigt då inte har någonting med libertarianism att göra som filosofi eller politisk ideologi.
Ja, precis. Väldigt viktigt att liksom fastställa.
Ja. Så har vi determinism då i alla fall, som den andra sidan av myntet. Där man ska säga att om vi bortser från det andliga mot det materiella, så kan vi i alla fall säga att alla dina handlingar är baserat på händelser tidigare som du egentligen inte har någon som helst bestämmande över. Allt det du gör beror på saker som tidigare hänt. Och du i någon mening är egentligen bara, du bara hänger med. Du kan inte, du har ingen agens, och du kan inte påverka vad du gör i någon egentlig mening. Skulle du hålla med om att det är...
Ja, jag skulle säga att det är en klockren definition. Nu jag tappar helt begreppet, men det finns ju även en tredje position som personer som Daniel Dennett förespråkar, där man kan säga att är en kombination av determinism och libertariansk frivilja, där man exempelvis tror att vi människor inte har den här anden i systemet, men man tror fortfarande att saker inte är helt förutbestämda, att saker beror mer på slumpen än på att man kan liksom... Den klassiska deterministiska synen är att universum är som en klocka som man spolar tillbaka, och sen bara går den här klockan framåt, och den är helt förutbestämd hur den ska sluta. Men personer som Daniel Dennett skulle mena, utifrån mer kvantfysiska antaganden, att det är mer slumpen som är styrande och inte någon förutspådd anledning. Men både personer som Daniel Dennett och determinister tror ju inte på den libertarianska fria viljan, eftersom oavsett om din vilja är förutbestämd eller den beror av slumpen, så är den inte fri, utan den beror ju antingen av slumpen eller på förutbestämda händelser.
Absolut. Och skulle du säga att det här är bra begrepp som beskriver verkligheten på ett korrekt sätt? Liksom, att,
alltså, ja, vi kan väl typ så här klargöra vad vi står i den här frågan. Du får gärna börja, för jag har faktiskt inte landat i det här.
Nej, jag har inte heller landat fullt och hållet liksom, till jag står helt säkert och kan uttala mig som den är den jag. Men jag skulle vilja säga att det finns en viss problematik i hur begreppen här existerar. Ett problem är att du skulle vara separerad från din kropp. Och det är ett problem som finns både inom de här begreppen, att enligt den libertarianska fria viljan så styr du din kropp. Men enligt många inom deterministiska skolan så styr kroppen dig. Men det här är inget av det här är riktigt sant, skulle jag säga. Min bild av det hela är att du är din kropp, och valen som din kropp gör är dina val, men det är inte för att du i någon yttre tredje persons mening sitter och antingen blir slav under kroppen eller slavar över din kropp, utan det är samma sak. Det är två sidor av samma mynt. Du är din kropp och du är dina val. Dina val är fria för att du gör dem helt enkelt. De är inte fria i den meningen att någon tredje person kan sitta och bestämma över det, utan det finns liksom inget annat alternativ än att du gör dem. Det är klart att det är inte fritt i en libertariansk frivillig mening, men man är inte heller en slav under någon annan händelse, för man är de händelserna. Det är ingenting man kan göra åt.
Intressant. I början av mitt, så här, när jag blev introducerad i liksom, politisk filosofi och ideologi, så jag har alltid ansett mig liksom en ganska stor anhängare av att vi människor har frivilliga. En av mina stora husgudar är ju Ayn Rand till exempel, och hon var en person som verkligen trodde benhårt på det. Determinister kallar hon som onda parasiter till exempel i en essä, vilket är ganska underhållande. Men för ungefär ett halvår sedan, eller ett år sedan skulle jag säga att det var, då läste jag Sam Harris bok Free Will, där han... Sam Harris är ju, för de som inte vet, han är en neuroforskare i USA, ateistisk debattör, och han är även en ganska benhård determinist. Och den här boken är, det är inte så mycket av en bok, det är kanske mer av en essä. Jag tror den är 100 sidor lång. Och jag lyssnade på den på Storytel i någon timme, tror jag hela boken tog. Och bara på den timmen så lyckade han liksom bara omkullkasta hela min syn på hur frivilliga fungerar. Framför ju sån här argumentationen som du gör, att det finns, just jaget är en illusion. Det finns inget jag som styr min kropp, utan det är du som är kroppen. Och om det är så att vi består av molekyler, om atomer, om det liksom är så, och de här molekylerna reagerar med varandra, vårt medvetande är uppbyggt av det här, och det är en ytterst, ytterst liten del av det vi är medvetna om som vår kropp utgörs av. Och vårt medvetande reagerar ju med jättemånga olika saker som inte vi är medvetna om. Så hur kan vi då ha en fri vilja när liksom hela vårt medvetande, hela vårt agerande beror på saker som reagerar med varandra, som vi inte kan kontrollera och som vi inte är medvetna om? Det är just den argumentationen som han för. Och den, just då tyckte jag var, den var så oerhört svår att argumentera emot. För just den deterministiska skolan är ju, det är otroligt kraftfulla argument som de får fram. Nu i senare hand har jag dock börjat tänka efter lite. Jag tror inte Sam Harris landar helt rätt. Fysikern Max Tegmark pratar i sin bok Liv 3.0. Där han diskuterar AI. Och då diskuterar han just begreppet substratsoberoende. Att vi människor är inte direkt bundna av vår biologiska hårdvara. Utan vi formulerar ju liksom abstrakta tankar och idéer som går utanför den. Så jag tror inte heller att man kan prata om frivillig i en kontext av att den är libertariansk. Men jag tror inte heller att det är så enkelt som att säga att vår fria vilja är likadan som att blinka med ögonen. Eller någon så här simpel reflex. Utan jag tror att det är mycket, mycket mer komplicerat än så. Som ni hör så har jag inte landat i den här frågan, utan det är liksom en ständig diskussion som jag för med mig själv och andra liksom.
Ja, men det är ju också intressant, ska jag säga också. I alla fall när man inte har en helt klar position när man står liksom, så kan man utforska olika delar av argumentation liksom. Men jag skulle vilja utforska determinism och fri vilja i förhållande till nihilism.
Intressant.
Om vi skulle säga att om vi köper stora delar av determinismens argument, att du inte överhuvudtaget kan påverka vad du gör, så skulle också det vara ett ganska stort nihilistiskt argument, att det inte finns någon mening med det annat än att det är orsak och verkan. Det är den enda meningen som finns. Detta i sin tur kan ju leda till att om man köper det här argumentet, om man säger att man från början tror på frivilliga och att man är ansvarig för sina handlingar, så är man övertygad av Sam Harris om att man inte har frivilliga. Så står man där efteråt och så tänker man, jaha, men då kan jag ju bara göra precis vad jag vill, för det spelar ändå ingen roll. Rätt eller fel finns inte överhuvudtaget. Och då står man där och känner att man har ingen ansvar för sina handlingar överhuvudtaget. Kan man göra vad man vill då? Kanske då, helt plötsligt.
Ja, det där är jätteintressant. En annan husgud i den här liksom ateistiska skolan som jag är ganska fascinerad av är ju Christopher Hitchens. Och hans position på frivilliga är ju frivilliga, vi har inget annat val än att tro på det. Sa han liksom som ett skämt, men det var ju mer en underbyggd position som han hade, att han trodde att liksom hela vårt samhälle är uppbyggt på den tron på fria viljan, att den existerar, och hela samhället skulle raseras, all vår moral skulle raseras om den inte existerar. Men om man går tillbaka till det här med nihilism, så är det ju jätteintressant, för jag skulle säga att jag är väl i grund och botten nihilist. Jag tror att den objektiva moralen består i att vi skapar subjektiv mening. Så jag tror i grund och botten, jag tror inte på någon gud, jag tror inte att det finns någon objektiv mening i universum eller så. Så man kan ju säga att det klassiskt nihilistiska påståendet att vi människor bara är molekyler som flyger inom rymden. Det är ett sånt lite roligt påstående. Men det var även fysikern Max Tegmark som i ett seminarium som jag lyssnade på, då sa han att det är inte universum som ger mening till oss människor, utan det är vi människor som ger mening till universum. För det som gör oss människor unika är ju just de här abstrakta tankarna och idéerna som vi formulerar. Vi sätter ju upp våra egna personliga mål som vi sedan försöker uppfylla. Och jag tror jag har förklarat det här tidigare i podden, att jag tycker just det sättet av sina personliga mål och uppfyllandet av dem. Att det är, jag tycker det är hela grunden till liberalismen. Jag tycker att det fundamentet är det som man kan motivera negativ frihet utifrån. Och jag tycker inte att det påverkas om den fria viljan finns eller inte. För just mänsklig rationalitet, att vi är kapabla att formulera de här abstrakta tankarna, spelar det här roll om det kommer från en andemaskinen eller från vår natur, vår biologi? Jag tycker inte det gör det. Vad skulle du säga om det?
Nej, jag skulle hålla med om att det egentligen det spelar ingen roll egentligen. För effekterna blir samma sak ändå. Av hur vi agerar i slutändan. Det vill säga att sanningen, oavsett om det skulle vara så att vi har någon person, någon ande i maskinen som bestämmer det eller om inte har det, så spelar det ju egentligen ingen roll för effekterna på oss. Vi kommer göra som vi gör ändå. Så om vi säger i förhållande till politik, så skulle jag säga att det inte har så stor inverkan på om liberalismen fungerar som princip eller inte, exempelvis. Men jag tycker också det är intressant att du tar upp det här med att vi skapar vår egen mening där genom istället. Det här är ju egentligen ungefär en 100 år gammal idé, 130 år gammal idé. Det är äldre egentligen. Men jag tänkte gå in lite på Nietzsche.
Shoot.
Och en stor del av hans filosofi handlar ju just om att det är inte just, han går inte på den fria viljan på det sättet, även om han också gör det. Men när han deklarerar Guds död exempelvis, som han egentligen bara återupprepar vad Max Stirner sa typ 50 år tidigare i en annan bok som han skrev då.
Okej, jag har ingen aning.
Men då kan man ju säga att när han deklarerar Guds död så är han ju ganska förtvivlad, för att då menar han att människor i allmänhet kommer överhuvudtaget just stå där i det nihilistiska mörkret och vara utan riktning och bara kunna känna att de kan göra vad de vill, och att det kommer leda till stora mänskliga förluster och stort moraliskt lidande överhuvudtaget liksom. Han förutsåg att vi kommer, vad han sa, Gud är död och vi kommer behöva tvätta gatorna rena från hans blod liksom. Mm. En förutsägelse liksom, vad som kommer hända nu i Europa under 1900-talet när vi inte längre har någon Guds moral att kunna förhålla oss till. Och det är ju egentligen också, handlar ju om den fria viljan överhuvudtaget, om vi har någon moral att kunna följa, om vi är ansvariga för våra handlingar eller inte. För någonting då som man skulle kunna säga hände istället under 1900-talet var att man hängav sig åt olika ideologier, auktoritära ideologier som ledde en istället och som förklarade moralen för en. Så kommunismen och nazismen exempelvis då. Och att man istället då, istället för att som han då menar att man borde göra, bli en övermänniska och skapa sina egna, skapa sin egen moral bortom det mer banala goda och onda då, utan så bortom det och kunna vara fri från den här gamla typen av moral. Så istället kommer massmänniskan bara hänge sig till någon annan yttre moral som kommer förklaras då via nazismen eller kommunismen exempelvis.
Mm. Ja, Nietzsche är ju, han är otroligt fascinerande på många olika sätt. Men jag skulle säga, är inte det exakt just det skapandet av moral, är inte det exakt det vi gjorde under upplysningen eller under tiden liksom när liberalismen och andra ideologier växer fram? Det var ju liksom, det är ju människor som skapar moral utifrån att man motiverar utifrån att Gud finns, eller att man motiverar utifrån vissa grundläggande axiom. Det är ju, liberalismen är ju en skapad moral som vi har liksom fört fram. Den bygger inte på, liberalismen i sig har ju ingen, pekar inte ut någon mening för människor, utan den pekar ju bara ut vad man inte får göra i stort sett, att man inte får kränka någons negativa frihet. Men det är fortfarande en konstruerad moral och värderingssystem som man kan organisera samhället utefter.
Ja, absolut. Men det är också just det, att det är en förkonstruerad moral som man kan konstruera samhället efter, som är ett problem då, i det här, skulle jag säga. Max Stirner exempelvis då, som är en anarkistisk filosof, som var vän med Friedrich Engels och gjorde Marx förbannad. Och som då, mycket av existentialisterna och nihilisterna som Nietzsche bygger sina idéer på. Ja, Max Stirner då, han pratar ju om att även den liberala idéerna, det är bara hjärnspöken. Mänskliga rättigheterna är bara hjärnspöken överhuvudtaget. Det finns ingen grund för det här egentligen. Det enda som man kan basera sin egen moral på, det är en själv. Man ska inte gå utanför sig själv för att hitta den här yttre moralen, för man måste bygga den inifrån sig själv. Och att då köpa ett färdigpaket, Nu säger jag inte att alla som köper i rättighetstankarna på helt hållet köper det för att det kommer utifrån. Men jag säger att en stor del av människorna, exempelvis i Sverige, köper ju idéer om som mänskliga rättigheter utifrån det tanken om att ja, det är mänskliga rättigheter och därmed finns de. Som att FNs deklaration om mänskliga rättigheter är mänskliga rättigheter bara för att de kallas för mänskliga rättigheter. För det är inte sant överhuvudtaget. De rättigheterna kommer inifrån och man på något sätt, man tar dem eller man får dem, men de finns inte där egentligen.
Och det här är ju så här, det här är ju verkligen kärnan i så här, allt intresse om ideologi som man någonsin har haft egentligen. För det är just det här, jag tycker det är jätteintressant att försöka motivera rättigheter utifrån liksom, rationella processer och liksom, diskutera vad är grunden för en objektiv moral och sånt där. Och det är just på grund av det här som jag tycker det är så oerhört viktigt. För om man inte gör det, om man har det som idag där man tar mycket av liberalismens och demokratins rättigheter för givna, då blir det ju väldigt, väldigt lätt så att man bara blir floskler på ett papper. Att det är någonting man hänvisar till, att det är någonting man pratar om väldigt mycket, fast man aldrig förstår grunden i det. Men jag skulle inte hålla med riktigt om hela resonemanget. Jag tycker ju exempelvis att liberalismen är någonting som är given utifrån människans natur. Jag tror att det är någonting som kommer utifrån, någonting som vi har upptäckt, precis som att vi upptäcker matematiken, så tror jag att vi kan upptäcka vissa grundläggande moraliska axiom just utifrån det här resonemanget som jag förde tidigare, att vi människor konstruerar vår egen mening utefter vår egen rationalitet, att det är vår och enbart vår rätt att uppfylla den meningen. Men jo, just det, det är här jag inte riktigt förstår Nietzsche, för som jag tolkar det så, han är en otroligt bra kritiker av kristendom. Men han förespådde också att just kristendomen, när den raserades, så skulle det värderingssystemet lämna ett otroligt stort vakuum efter sig. Att människor inte skulle liksom veta var de skulle vända sig, vilken moral man skulle tro på. Men att han ändå hade tron på att människor var kapabla till att formulera en objektiv moral. Just som jag tycker man har gjort med liberalismen. Är det en feltolkning av Nietzsche, eller hur skulle du säga?
Jag är ingen expert på Nietzsche, så det är svårt att säga att det är en feltolkning av Nietzsche. Det skulle jag inte våga påstå överhuvudtaget. Men jag skulle säga att min tolkning av idén där egentligen är att de liberala tänkarna från början, de var kristna.
Det var
uteslutande. Och idén om att varje människa överhuvudtaget har rättigheter från födseln är en kristen idé. Håller du med om, skulle du hålla med om det? I och med att varje människa har a divine spark, ska man kunna säga, en gudomlig gnista i sig, och därmed har, eftersom att de är en del av Gud, så har de per definition ett värde också.
Ja, det är grunden i en kristen idé.
Ja.
Det håller jag med om.
Och jag skulle säga att i den liberala upplysningstraditionen, den skotska då, ska man säga, där för man över den här idén. Man på ett sätt sekulariserar idén genom att prata om människans rättigheter istället. Genom att säga att när en människa finns så har den per definition rättigheter för att det är en människa. Och sen kan man härleda på ganska många olika sätt på det sättet. Men det är egentligen exakt samma idé som kristendomen har, i och med att den har ett inherent värde, människan. Och jag skulle säga att det är det som Nietzsche är emot. Att säga att det finns liksom inget inneboende värde från början, utan det värdet skapas av människan. Och man kan inte därmed bygga en ideologi eller ett samhälle på idén om att det finns ett direkt värde i allting från början, utan ja, för att det är felaktigt.
Ja, intressant.
Och bygger på en gammal form av moral.
Just den här motivationen som, eller precis som du säger, de tidiga liberala filosoferna var ju alla kristna. John Locke, hela hans första avhandling om styrelseskicket är ju liksom en teologisk avhandling. Den handlar ju nästan enbart om Bibeln och om olika teologiska resonemang. Det som dock är så intressant i hans andra avhandling om styrelseskicket, där han mer kommer in på människans självägarskap och äganderätten och verkligen lägger grunden för hela den liberala idétraditionen, det är ju att han motiverar ju att de här rättigheterna kommer från Gud. Men det som är så otroligt intressant är att man kan helt kapa Gud från resonemanget och fortfarande ha kvar det. För det han säger är att Gud skapade människan på ett visst sätt. Han skapade människan som en rationell varelse som har förmågan att förändra världen runt omkring sig, som kan bruka marken, som kan uppnå materiell förbättring. Då är det ju människans natur som är grunden till liberalismen. Det är inte Gud. Gud går ett helt kapa här, tycker jag. Men precis som du säger, att det här var inte någonting som John Locke skulle förespråka, om jag, han var levande här och satt nu, då skulle han inte hålla med mig.
Mm.
Och precis som de andra liberala tidiga filosoferna i den här idétraditionen, de skulle ju säga att Gud är en absolut del inom liberalismen som idétradition. Och det är där jag tycker att just framtiden för liberalismen har sin största utmaning, att just kunna motivera rättigheter på ett sekulärt sätt. Ayn Rand har gjort ett försök. Det försöket är bra, men det är inte liksom helt hundra. Men jag tror i grund och botten, jag skulle inte hålla med Nietzsche där, utan jag skulle säga att grunden till moralen finns i oss människor. Och det är där utifrån vi måste leta. Jag tror att moral är någonting som vi kan upptäcka, precis som matematik som jag sa tidigare. Att den finns där, det är bara vårt jobb att resonera oss fram till den, att hitta rätt grundläggande axiom och försöka, inte räkna oss, men att resonera oss fram till den.
Intressant. Men jag tycker också att vi borde ta upp en annan sida av det här med determinismen och försöka att bygga en sekulär moral. Och det är ju utilitarism.
Mm.
Som bland annat Sam Harris då, ett stort fan av hedonistisk utilitarism.
Ja, verkligen.
Och vi kan gå igenom lite vad det handlar om överhuvudtaget. Så man pratar om hedonistisk utilitarianism. Och det är ju långa ord. Men man kan säga sånt här att hedonism överhuvudtaget går ut på att det är positivt att det är positivt med välmående och det är negativt med lidande. Och när man använder hedonism i vanlig vardaglig bemärkelse, i den mån nu man gör det,
ja,
så pratar man ju om, oftast om att det handlar om att man ska leva ut sina egna, man ska inte lida själv och man ska njuta så mycket som möjligt. Men om man är utilitarist också, hedonistisk utilitarist, så kan man prata mer på en, egentligen hela universum. Men vi kan överhuvudtaget bara börja med att om det blir två personer, om det bara finns du och jag, Henrik, här, så handlar det om att våran gemensamma njutning ska öka så mycket som möjligt och vårt gemensamma lidande ska minska så mycket som möjligt. Och det är därför moraliskt att forma världen på det sättet att det så sker. Och om man drar det här vidare till sin logiska slutpunkt, så hamnar man i att hela universums lidande ska minskas för att det är moraliskt. Och hela universums välmående ska ökas för att det är moraliskt positivt.
Mm, ja, verkligen. Sam Harris liksom grundaxiom som han liksom baserar hela sin moraliska teori på, det är ju ett resonemang som utgår från att han säger att föreställ dig det är ett universum där varje individ, varje organism lider så mycket som möjligt. Det här är dåligt, det är definitionen av dåligt. Motsatsen, att du föreställer ett universum där varenda organism, varenda individ, varenda varelse har den största möjliga lyckan, det är bra. Och sen utifrån det axiomet så bygger han hela sin teori. Han skriver en bok som heter The New Moral Landscape, där han just resonerar kring det här. Han tycker att just mänskligt välmående är någonting som det är ett vetenskapligt fastställande. Han tycker att vetenskapen kan resonera sig fram till frågan om moral definieras utifrån mänskligt välmående. Men jag gissar att båda vi har väl ganska stora problem med det här resonemanget, utifrån kanske lite olika utgångspunkter.
Ja, kanske. Men jag ska säga att mitt största problem är ju kanske inte bara idéerna som sådana, utan vilka konsekvenser det kan ge. Det kan man bara se på de flesta personerna, eller många personer som följer den här idén om hedonistisk utilitarism, och att de landar i att samhället bör vara i ganska stor mån socialistiskt. Man måste planera för att välmående ska kunna gå upp och lidande ska kunna gå ner. Man kan inte låta det vara fritt överhuvudtaget, utan man måste om man vet att det här är moraliskt, så har man ett moraliskt åtagande att göra samhället på det sättet så att det är så moraliskt som möjligt. Vilket bland annat då kan leda till att Sam Harris pratar ju om att man måste ha gemensamma offentliga sjukvårdssystem, det är bättre för den allmänna välmåendet, skolsystem, ja, man kan har ganska mycket olika välfärdsstatsresonemang utifrån den här idén. Och det är problematiskt, skulle jag säga.
Det är väldigt problematiskt. Nej, men min kritik kommer från ungefär samma utgångspunkt. För just den här typen av utilitarism är ju en kollektivistisk konstruktion. Den sätter ju alltid kollektivet framför individen. Och det blir ju, alltså det är en så otroligt slippery slope. Mm. För om du utgår från det antagandet, så kan du ju i stort sett motiverar de flesta statliga ingrepp i människors liv. Bara för att det är, gynnar kollektivet. Det gynnar det allmännas bästa. Det här är en fraser som ligger till grund för de flesta totalitära stater runt om i världen. Att vi måste se till samhället. Du som individ, du kan, dina rättigheter spelar ingen roll, för det är samhället som betyder någonting. Yttrandefrihet, äganderätt, rätten till liv. Det här är någonting som bara kan trampas ner i förmån för det allmännas bästa. Sen tycker jag också att där man landar centralt fel här också, det är att när man pratar om välmående, så vems välmående? Välmående skulle jag säga, det är någonting som vi individer konstruerar själva. Välmående uppstår ju när vi uppnår våra egna personliga mål. Och de här målen är någonting som vi, det är någonting som vi sätter upp själva. De här målen är unika för varje individ. Så att klumpa ihop sådana mål till en enda stor massa och sen utgå från den massan man bygger ett moraliskt system, det tycker jag är väldigt, väldigt onyanserat. Och det är väl just därför som jag älskar Sam Harris otroligt mycket. Jag tycker han sätter fingret på väldigt många bra saker. Men just när det kommer till hans moral och hans slutsatser, så tenderar jag att inte hålla med honom, just på grund av det slutantalandet.
Jag håller med egentligen. Jag köper det mesta av det där. Förutom att jag inte älskar Sam Harris så mycket. Men å andra sidan tycker jag vi ska ta upp en annan del av den hedonistiska utilitarismen, och det är ju faktiskt familjen Friedman. Milton Friedman var ju ekonom och också utilitarist kan man säga. Han argumenterar ju inte utifrån ett naturrättsligt perspektiv på varför man behöver en liberalt samhälle, liberal stat, utan för att det leder till till allmännas bästa helt enkelt. Och kommer, han kommer kanske ganska långt mot en bra bild av vad samhället skulle styra, som lite för socialliberal för min smak kanske. Ja. Men
han skulle bli väldigt irriterad by the way om du hade kallat honom socialliberal, men
ja, Friedman är sosse. Ja, när vi det sagt. Men så är det också så att hans son David Friedman egentligen utgår ifrån exakt samma metod som hans pappa gör. Han utgår från att vad leder till det bästa för samhället i stort. Och han är ju anarkokapitalist, intressant nog. Så han kommer fram till att genom att låta den spontana ordningen, så att säga, helt och hållet råda, så kommer det leda till det allmännas bästa. Och det här argumenterar han för i bland annat Machinery of Freedom. Så det finns ju olika skolor inom det här. Det behöver inte vara auktoritära skolor, utan det kan även vara anarkokapitalister som följer den här moralen.
Ja, verkligen. Det är ju många inom, eller många, men det är några inom liksom den klassiska liberala idétraditionen som också är, jag vet inte om de skulle kalla sig själva utilitarister, men de argumenterar ju utifrån det perspektivet. Milton Friedman tog det upp där. Friedrich Hayek är ju speciellt en sån person skulle jag säga. Anledningen till att inte jag är så ett jättestort fan av honom är just för att han alltid argumenterar utifrån konsekvens snarare än ett rättighetsperspektiv. Han var ju för den spontana ordningen just för de goda konsekvenserna den för med sig. Och han var med för ägandet för exakt samma saker. Det som är dock är intressant är att han skriver i inledningen på Frihetens grundvalar att jag är i grund och botten en rättighetsliberal. Jag tror på människans rättigheter för att de är, nu kommer jag inte riktigt ihåg formuleringen, men för att de är objektiva sanningar. Men jag tycker att det bästa sättet att argumentera för dem är utifrån ett konsekvensialistiskt perspektiv. Han trodde att människor skulle köpa det mycket, mycket bättre. Om man går till nutiden och nutida svenska liberala tänkare, så är Johan Norberg ett typexempel på den skolan också. Han är ju verkligen en rättighetsliberal och har resonerat väldigt mycket kring det. Man argumenterar ju alltid utifrån ett konsekvensialistiskt perspektiv, i alla fall i mer publika sammanhang. Och just den distinktionen är väldigt rolig. Eller väldigt, inte rolig, men den är väldigt, hur ska man uttrycka det då? Den är väldigt värd att tänka på. Hur motiverar man liberalismen mest? Finns det en kanske bättre grund för liberala principer i ett konsekvensialistiskt resonemang? För om jag erkänner själv att min motivering av liberalismens rättigheter utifrån ett rättighetsperspektiv, utifrån att använda rationalitet, den tycker inte jag håller ganska bra. Jag ser väldigt lätt att man skulle kunna skjuta sönder den. Men utifrån ett konsekvensialistiskt perspektiv så tycker jag absolut att man kan hitta väldigt fasta grunder för liberalismen. Jag vet inte om du håller med där.
Ja, skulle jag säga också. Jag skulle säga att för det första kan man säga att de argumenten som överhuvudtaget biter på folk, vad det verkar vara, det är ju inte rättighetsargument. Då hade, hade det varit så hade alla varit libertarianer vid det här laget.
Ja, precis.
Skulle jag kunna säga. Och det kan vi säga att så är det inte. Alla är inte libertarianer.
Tyvärr.
Nej, verkligen. Men jag håller väl egentligen, jag håller egentligen med dig om att de bästa argumenten är för att är inte de bästa argumenten, men det är de som slår, det är de som slår högst i debatten, det är de som når flest människor att jo, men du kommer faktiskt få det bättre om vi implementerar det här, för att det kan vi se empiriskt att så är det, eller så att det kommer bli så, det, vi kan se det. Det handlar inte så mycket om, det handlar inte, människor är inte intresserade av frihet på det sättet, de är intresserade av välmående, skulle jag säga.
Det, ja, det håller jag också i grund och botten med om. Precis som vi diskuterade på förra avsnittet så är ju Jonathan Haidt någon som pratar mycket om det här. Och han pratar ju väldigt mycket om det finns att vi människor har olika typer av personligheter och att olika typer av personligheter tar till sig olika typer av argument. Som du snackar med en libertarian så har den personen en viss personlighet och kommer ta till sig rättighetsargument bättre än konsekvensalistiska argument. Men en person som har en annan personlighet typ kanske tar åt sig mer argument rörande socialt välmående och så vidare. Det stora problemet jag ser att basera en hel ideologi eller en hel värderingssystem på just mänskligt välmående, just på konsekvens, det är att, men tänk om vi uppfinner någonting, eller tänk om det visar sig att andra principer leder till en bättre konsekvens. Tänk om vi uppfinner en superdator som kan, faktiskt kan planera ekonomin. Kommer då planekonomi vara moraliskt rätt? Jag tycker inte det, för jag tycker äganderätten är liksom en upphöjd överlägsen moralisk princip. Och om du just baserar hela värderingssystem på konsekvens, om du kommer på något bättre så kan ju det leda till ett ganska totalitärt samhälle, om man ska vara det.
Mm. Och även då, i och med det totalitära samhället, ingen mänsklig frihet. Ingen frihet för människor.
Mm. Ja, verkligen.
Och därmed också, inte bara ingen frihet för människor, utan också så att den spontana ordningen så att säga får inte råda. Människor får inte samverka som de vill. De får inte som att säga, sätta sina egna mål och försöka uppfylla dem, utan de sätts utifrån. Det blir ett tredje personperspektiv, men de blir helt och hållet slavar under det här moraliska systemet som är byggt utanpå. Och då kommer vi till det här problemet igen om att frågan om moralen kommer inifrån eller om de kommer utifrån. Och då är vi där igen helt plötsligt, där moralen kommer utifrån. Och Nietzsche vänder sig i graven liksom.
Ja, precis. Nej, men sen, det tycker jag är ett oerhört, det är väl, det skulle vara, alltså, om man bara skulle vända på det, om det skulle finnas massa lyckade socialistiska länder i världen och inte ett enda lyckat land som bygger på liberalismens principer, då skulle det skulle vara otroligt, otroligt svårt att argumentera för liberalismens principer då. Även om jag är förtygad över mina rationella härledningar av äganderätt och så vidare, så är det ju otroligt mycket svårare att argumentera för någonting om man inte har konsekvensen med sig. Och det är ju någonting som man måste ta i beaktande när man liksom, ja, när man ska opinionsbilda helt enkelt. För de flesta, tyvärr, är inte så intresserade av rättighetshärledningar och så vidare.
Mm.
Så ja, det är tufft att vara rättighetsliberal, kort sagt.
Ja, det är en sån här fråga om man ska man ha olika moraliska system för den lilla gruppen människor som är intresserade av de objektiva, den a priori rättigheter, eller ska man ha en annan moralisk system för de som inte tror på det? Det kanske vi kan återkomma till en annan gång, om jag har lite andra tankar om elitism och så vidare, som vi kanske inte
hinner gå igenom. Då kan jag gå full Richard Dawkins och bara...
Ja, det låter intressant.
Nej, men en annan fråga som man kan ta upp när det kommer, om vi backar tillbaks lite till den fria viljan utefter den här långa utvikningen, så är just synen på rättssamhället och på bestraffning. Så om vi har ju ungefär landat någonstans här att den libertarianska fria viljan inte existerar. Våra handlingar baseras på oss som autonoma varelser. Den baseras på liksom att våra molekyler och atomer reagerar med varandra. Hur skulle du säga att dagens rättssystem och dagens straffskalor kan has kvar? Eller behöver vi konstruera ett helt nytt sätt att tänka när det kommer till bestraffning?
Ja, det här är intressant. Det första jag hörde prata om det här var, det är en, jag tror han är molekylärbiolog, heter Robert Sapolsky. Eller han är evolutionärbiolog igen. Och han är också så här strikt determinist. Och han pratar ju då om att eftersom att vi inte kan styra över våra handlingar, så kan vi inte heller hållas ansvariga för det vi gör. Vi är helt och hållet slavar över vår egen bakgrund och samhället runt om oss och vår natur. Och vi kan inte bestraffa folk för vad de gör i så fall. Och han säger ju det här egentligen varken med en positiv eller negativ konnotation. Utan han menar då att vi har ett rätt system helt och hållet kommer behöva göras om på en grunden i det här. Om det här, eller han säger att det måste göras för att det är så här det ligger till. Men jag skulle säga att det här återigen blir en begreppsförvirring om jaget och kroppen. Och att det fortfarande är lite för mycket dualism nästan.
Okay,
fortfarande. Ja. Och att för att säga att jag inte är ansvarig för mina handlingar är ju också felaktigt, för jag är mina handlingar också. Jag är mina handlingar. Jag är min vilja. Det är två sidor som har mynt. Det går inte att separera de här. Och om jag ska säga att det verkar inte gå. Jag vet inte om det går. Det kanske går på något sätt. Men jag ser att det skulle vara väldigt svårt att formulera ett rätt system där folk faktiskt vill agera moraliskt om man inte överhuvudtaget kan vara ansvarig för de handlingar som man gör.
Alltså den klassiska bilden som tvättäkta determinister brukar föra här, det är att rättssystemet ska konstrueras på ett sätt så att man minskar lidande helt enkelt. Att du ska alltid se utifrån både du har inget, här har du inget offer och en förövare, utan du har ju bara två personer.
Mm.
Och rättssystemet ska konstrueras så att båda de här personerna får så lite lidande som möjligt. Att man konstruerar ett system så där människor begår så lite brott, men även att de brottslingar som begår brotten inte far illa. Att de verkligen rehabiliteras, att de får möjligheten att komma ut i samhället och så vidare. Jag tycker redan idag, om man ska gå till rättssystemet, att vi har helt fel fokus. Jag tycker att vi fokuserar alldeles för mycket på förövaren och alldeles för lite på offret. Jag tycker i grund och botten att det är offrets, den skada som offret lider, både psykiskt men även ekonomiskt, är det som ska kompenseras. Och i grund och botten så tycker jag att hela rättssystemet bör konstrueras så att, att kränkningen av den negativa friheten minimeras till ett maximum. Om det innefattar att man har väldigt, väldigt låga straff, eller om det innefattar att man har väldigt, väldigt höga straff, det blir jag inte om. Jag tycker inte det finns något speciellt egenvärde i att sätta en människa bakom nås och bom. Det enda jag bryr mig om är att den negativa friheten bevaras i en så lång utsträckning som möjligt, skulle jag säga. Okay. Och det här är ju helt oberoende om man har en frivillig eller inte. Ja. Ska även sägas. Håller du med om det? Det är ganska, när man pratar om att man inte för strängare straff inom Moderaterna till exempel, så rynker ju människor på ögonbrynen ganska mycket.
Ja.
Exempelvis.
Det handlar ju, det är ju flera olika aspekter av det här såklart. Men det man skulle kunna ta och prata lite om är då överhuvudtaget om det har något värde att offret har något slags hämndmotiv i det hela. Bör man ha hämndmotiv? Är det positivt? Jag skulle säga att ja, det finns hämndmotiv som bör ageras ut i viss utsträckning. Vårt rättssystem vi har nu är egentligen en blandning mellan ett litteristiskt perspektiv och hämndmotiv på ett civiliserat sätt. Formaliserade hämnd kan man säga. Det är därför vi har straffskalor överhuvudtaget, för att det anses värre att mörda än att misshandla exempelvis. Och det också, men det här är en intressant diskussion där är ju ifall exempelvis då mord eller dråp skulle finnas som olika straff överhuvudtaget, om det är mord som med intention att mörda eller där det inte är det. För ja, skulle man vara stenhållig determinist skulle man säga att det bara...
Ja, det är bara en orsak.
Ja,
precis.
Oavsett så är det bara en orsak.
Jag är ju även om Sam Harris typ helt skakar min hela grunduppfattning i den här, så tror jag fortfarande att vi människor är moraliska agenter. Och vi har ju en vilja. Det kan vi liksom fastslå, att vi människor har vilja. Ja. Om den viljan är fri eller inte, det är en helt annan sak. Men den viljan grundar sig på vissa övertygelser, den grundar sig på vissa motiv och tankar. Och då borde man ju, rent spontant borde man ju ta hänsyn till den viljan, tycker jag. Men jag, som sagt, jag har inte landat här och jag har inga så här argument för att backa upp det. Men det är liksom magkänslan.
Men jag håller med där. Och det skulle jag säga också är att det handlar delvis om att det är en begreppsförvirring det här med vad är jaget och vad är kroppen och vem styr vad. Och jag skulle säga att jag antingen ska man säga att jaget inte finns, och så ska man säga att jaget är min kropp, jaget är mina idéer, jaget är min vilja. Allt det här hör samman. Och måste också, det måste vara, det måste tas hänsyn till som en och samma person, helt enkelt. Måste utgå från personen, där allt det här ingår i personen.
Okej, om man är djävulens advokat lite här då. Buddhister brukar oftast prata om att personen inte existerar, att liksom hela världen är ett. Om hela världen enbart består av molekyler och atomer, hur kan man då prata om en person? Är inte vi bara en del av allt det här runt omkring oss? Exempelvis, hus är ingen entitet. Hus är ju bara en samling molekyler. Samma sak i människa, skulle man kunna säga, är ingen entitet. Vi är bara en samling molekyler. Kan man prata om jag utifrån det påståendet då?
Jag skulle säga att jaget i det här fallet är ju just samverkningen mellan en mänsklig kropp, mänskliga tankar, erfarenheter. Det är allt det här som är samman, och det som människor har gemensamt är att man just kan samverka mänskliga kroppen, det vill säga de molekyler som människor är uppbyggda av specifikt, och gener exempelvis. Vår möjlighet till förnuft, våra tankar, våra minnen, våra idéer, och att det är det som gör oss till personer. Ett hus kan inte ha de här sakerna.
Ja, det var klockrent bankande av buddhismen som en del tradition.
Ja, jag kanske får läsa mer. Kanske inte lika säker nästa gång.
Ja, får se. Jag kan ha ett helt avsnitt om buddhism. Det vore intressant.
Det kanske blir många avsnitt om religion.
Ja, det tror jag. Det lär behövas.
Ja. Men ja, jag tror att det var allt för idag.
Ja, vi har ju berört väldigt mycket och vi har haft väldigt många olika utvikningar. Vi har pratat om allt från liksom frivilliga i en ganska snäv filosofisk kontext till att prata om olika ideologiers ursprung som vi brukar landa i.
Ja, verkligen. Det blir moral och det blir nihilism och det blir många döda gamla... Vad var det man sa inom Moderaterna? Att man skulle inte sitta och citera gamla vita döda överklassgubbar.
Precis. Men det var tur att man inte blev aktiv under den tiden.
Ja, för nu är det faktiskt precis det vi gör.
Ja, exakt.
Ja, om man vill höra mer av det här så kan ni lyssna vidare på oss på där poddar finns, helt enkelt.
Ja, där poddar finns, helt enkelt. Så otroligt flumpigt. Och sen kan jag även slänga in lite reklam för Östergötlands tidning The East Post, som jag har tjatat om några gånger. Mm. Vi har publicerat två texter den här veckan. En text som jag har skrivit där jag, hur ska man uttrycka det då? Jag recenserar John Stuart Mills bok On Liberty, en ganska kritisk recension utifrån just det här med vi har pratat om utilitarism. Han var ju en klassisk utilitarist, den gode Mill. Sen har även Johan Nolander skrivit en text där han argumenterar för att man måste vara liberal om man ska kalla sig feminist. Så en lite provocerande text där som är intressant läsning, kan jag rekommendera. Så kolla in det.
Intressant. Och som vanligt, om ni vill läsa mer av mig så kan ni hitta mina texter på www.ludvigpsvensson.com.
Yes, tack för att ni har lyssnat, får jag säga. Och så ses vi nästa vecka.
Hej då!